Du behöver inte försvara mig.
Det är klart med det.
Det, är lugnt. Mm.
Det låter som att ni bara dragit in mig från gatan, man ska veta.
Men vi behövde någon utländsk i podden.
Vi måste ha ett konstigt namn.
Kvotera in någon.
Kan vi kvotera in någon?
Han pratar en svenska, det blir jättebra.
Ja, det är
vi behöver någon jävla utländsk. Ja. Så är det. Jag vet inte om jag klassas med det. Jag är ju adopterad.
Jag tror vi alla är adopterade lite bak till mans.
Är det så? Ja, okej. Ja, men det är så.
Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Ydre.
Men hörni, ska vi köra eller?
Vi kör.
Vi kör. Ja. Vilken jäkla grej att då få ha dig. Jag kallar dig för Burre, för då känner jag att vi har ett riktigt vänskapsconnection. Mm. Liksom. Hur många kallar dig för Burre?
Ganska många. Det är intressant att du säger det faktiskt. För att vissa då, från den tidigaste åldern, säger Berang väldigt medvetet. Mm-hmm. Eller jag vet inte om det är väldigt medvetet.
Vadå, som att man liksom känner dig bättre?
Ja, lite så. För det var ju Burre ganska många år. Även då i bylines i tidningar så var det ju Burre hur många år som helst. Så att det blev mer så här. Vi OGs, vi har känt varandra för evigt. Liksom. Men,
det är ju spännande eftersom det verkligen brukar ju vara nicknames som att man go way back.
Mm.
Här är tvärtom.
Här är tvärtom.
Det, ja, så kan det vara.
Men du Johan, vad har vi egentligen på Berang?
Det var ganska mycket va, tror jag. Berang, ja. Nej, men det är intressant. Advisor.
Political advisor.
Political advisor.
Vad gör man? Är du liksom i Vita huset? Är det den stämningen?
Vita. Det roliga är att landstingshuset som jag då jobbar i är faktiskt vitt. Och ganska stort. Och omgärdat av galler. Men det är en öppen park, så det är inte som Vita huset i USA. Nej, där man får stå på ett antal politers avstånd då. Mm. Men den svenska titeln är ju politisk sekreterare. Lite olika beroende på vilka, om man jobbar inom för regering eller om man jobbar i landsting eller kommun och så vidare. Men alltså, det är lite olika delar av jobbet. Jag jobbar mycket med kommunikation. Allt kring hur vi ska formulera saker och var vi ska göra det och när vi ska göra det. Tillskriva då debatttexter och så vidare. Diskutera hur man kan säga och inte säga intervjuer och så vidare.
Är det mycket korta deadlines? Är det stressigt?
Nja, det kanske det är ibland. Jag vet inte. Min hjärna är liksom, den håller på 24 timmar om dygnet. Så för mig är det mer så här av på. Nu jobbar jag inte. Alltså det är mer som att det funkar bra för mig. Jag gillar det helt enkelt. Mm. Men poängen är då att vissa politiska sekreterare är ju väldigt mycket sakkunniga. Mm. Alltså de kan väldigt mycket om ett specifikt ämne. Och jag är ju inte den politiska sekreteraren, utan jag sitter ju framförallt på kommunikations- och människokunskaper.
Kan Men kan inte du mycket om kommunikation då?
Jag kan, absolut, det är väldigt mycket det. Jag kan mycket om kommunikation. Jag jobbar ju med Aida Hadzialic i Region Stockholm, Socialdemokraterna, som sitter i opposition sedan 14 år tillbaka.
Det går bra nu.
Det går bra nu, ja. Aida tillträdde då som gruppledare och regionråd i opposition, som det heter. Det blir så här lite, man kan kalla det för checks and balances, som man pratar om i USA. Att, utan en opposition, utan en livskraftig opposition och utan fria medier och så vidare, så är det ju ganska lätt att makten, alltså makt korrumperar ju, men det är ju ganska mycket lättare om det inte finns något som helst motstånd att bli inom situationen korrumperad. Och i Sverige har vi ganska låg grad av korruption.
Kan vi inte ta en utflykt in i mitt favoritämne, att man har en sån här korruptionsmätning som bygger på att man frågar folk om man tycker att ett land är korrumperat.
Just det.
Korruptionsindexet som finns. Och att Sverige alltid hamnar i botten, eller topp eller man ska säga. Alltså, alltid så här.
Det är botten för dig som vill tjäna pengar på skattebetalarna. Men det är bra för oss andra.
Nej, men att alla svenskar säger nej, vi är inte dugg korrumperade. Och sen så bygger man Nya Karolinska som blir världens dyraste projekt och världens dyraste sjukhus. Där man köper tjänster av varandra. Och även efter den så skattar sig svenskarna som det minst korrumperade landet. Hur funkar det? Varför blir det så?
Jag tror att svenskar, om man då säger svenskar, alltså många av oss som lever i Sverige är vana vid att saker faktiskt fungerar, även om det finns såklart problem även i Sverige. Vi är vana vid att kunna gå ut och andas frisk luft och att våra barn går i skolor, på förskolor som är helt okej till bra. Vi är vana vid att det fungerar, tunnelbanan och så vidare. Så att den här typen av grejer blir mer som och där ren spekulation tror jag blir bara som, aha, ja, det är klart att det finns människor som gör korrumperade saker även här. Men det är ju inte sagt att, nu säger inte jag att Moderaterna korrumperar det. Jag bara säger att...
Jag kan säga det. Men det är en annan sak.
Det står för dig. Men jag säger bara att min poäng är att jag tror att vi är så vana vid att det fungerar rätt bra, trots allt. Att det blir mer som avvikelser än att någonting skulle vara fundamentalt fel, så att säga.
Och kanske också att det du är lite inne på, att det måste gå ner till liksom min egen vardag.
Exakt.
Det är där jag måste känna på det.
Det är liksom precis så det är, tror jag. Och jag menar, vi ska ju inte låtsas att det inte finns olika slags korruptioner liksom, i Sverige. Det är vänskapskorruption, även på arbetsplatser. Man kan ju tycka att det är korruption av något slag, att det är svårare för vissa att få jobb beroende på namn, bakgrund och så vidare. Mm. Vi har massor av den typen av grejer.
Har du funderat på att byta namn någon gång?
Aldrig någonsin.
Mm. Har det hindrat dig, tycker du, någon gång?
Aldrig någonsin som jag kan, som jag känner till. Men jag tror att... I då kultur- och mediesfären som jag har rört mig väldigt mycket, så är det inte... Fast det är en väldigt intressant fråga här faktiskt, för jag tycker det är ganska svår att svara på. Jag skulle säga att många känner nog så, även i den här världen. Mm. Men jag har nog inte gjort det.
Spännande, men hur började allt för dig?
Alltså min mamma är ju en väldigt känd iransk poet som när hon var i Sverige för att studera och träffade min pappa. Och när revolutionen då kom till Iran, om det började i slutet av 78 eller om det var 79 det började, så drog hon tillbaka till Iran med mig för att demonstrera och slåss. Och nu ska vi äntligen ta över landet från då shahen, kungen då som...
Det var modigt att ta med dig
dit. Ja, modigt och eller dumdristigt, det beror på hur man ser det. Min mamma och de som kommer från pengar, även om vi har sett ett enda öre i Sverige, de levde ju rätt fria och härliga liv i stora hus med gigantiska fester. Och det är så fantastiskt att se bilder så här från middagar med den tidens intellektuella och kulturpersoner och sångare och artister. Så det ser ut som Paris, New York, med så här vackra klänningar och fantastiska kostymer och så gigantiska tårtor och alkohol. Så att de hade det ju bra, men eftersom mycket av pengarna, alltså oljepengarna då framförallt, gick till USA och Storbritannien bland annat. Det här är absolut ingen heltäckande beskrivning av Irans historia. Så ville ju de intellektuella slogs ju, de ville ju slåss mot det här, de ville ju få bort shahen.
Yeah.
Men det som hände var ju att det blev en islamisk republik istället. Så det blev värre för alla, helt enkelt.
Ur askan i elden, kanske man
alltså
säga.
Ur askan i elden som eldas på med massa bensin, skulle jag säga. Så jag tror inte alls att det blev som de ville. Så vi har ju inte varit tillbaka. Jag är ju som sagt född och uppvuxen i Sverige, men jag har inte varit där sedan revolutionen.
För att du inte kan eller för att du
för att jag inte kan. Alltså det är militärfrågor, det har varit hot. Det har ju varit... väldigt, väldigt påverkande och begränsande även. Tänk att inte kunna vandra din barndomsjord. Mm. Och liksom sannolikt aldrig kunna göra det.
Det förstår man ju att hela din uppväxt har liksom präglat dig till den du är idag.
Ja, absolut.
Så, men vad var ditt första jobb?
Hur började det? Det här började med att jag läste ju jämt och ständigt. Jag läste och skrev jämt och ständigt. Så för mig var det så att jag gjorde det bara. Det var liksom jag hade ingen funderingar på att jag skulle bli journalist eller författare eller någonting. Snarare att jag inte ville bli det. Mm-hmm. För att jag såg vad min mamma gick igenom. Så för mig var ju det hon gick igenom var liksom synonymt nästan med att vara journalist och författare. Mm-hmm. Så att jag ville göra andra grejer. Mm. Men så satt jag då på en utbildning som i virtual reality heter utbildningen. På Nackademin. Eller Nackateknik i skolan eller vad det heter. Och bara, fan gör jag här? Alltså det här är inte jag kan inte koncentrera mig. Alltså jag är ju grov ADHD, det är som jag ska sitta och liksom bara input, jag kommer inte ihåg någonting från
det. Hur ofta skyller du på den här ADHD:n?
Varför jag skyller på den?
Ja, den
har... Nej men jag skyller, alltså det, för mig handlar det inte om att skylla på den, för mig handlar det om att så här, se fördelarna och nackdelarna med den. Så när folk säger så här funktionsvariation, så tycker jag så här, nej, det är en funktionsnedsättning, för det är faktiskt en nedsättning. Sen att det finns positiva grejer med det, fine, jag har lärt mig leva med det. Men jag skulle absolut önska att jag inte hade behövt ha det. Och då, när jag säger det, då inbillar jag mig då att när man inte har ADHD och de här andra diagnoserna som vi kan komma in på sen om du vill, så mår man ganska bra. Och jag har ganska många minnen av att inte må bra. Mycket ångest, paranoid, bli orolig för saker, vara rädd. det är inget som jag rekommenderar någon annan, så att säga. Mm. Och då blir det ju lätt att man pekar på de sakerna som man tror, helt enkelt. Jag har ju 3 diagnoser. ADHD, GAD, som är generaliserad ångest, vilket innebär att man bara, nu är jag rädd för den här blomman. Varför har jag inte tänkt på det förut, att den här blomman är livsfarlig. Och PTSD, som är då posttraumatisk stress.
Det också kanske är det som har gjort att du faktiskt i våra ögon är både ganska crazy och creative.
Definitivt tror jag att det är så. Absolut. Mm. Och det som är kul med det här och fördelen med det här tycker jag ju om väldigt mycket. Men när jag tittar på min historia så tänker jag ofta så här, shit vad skönt det verkar vara att vara inom citationstecken normal. Mm, mm. Så det blir liksom en ständig jakt på att vara normal, trots att man inte har en aning om vad normal är för något.
Men ser du själv dig mer som crazy eller mer som creative?
Jag ser mig själv som en mer kreativ. Jag ser inte mig själv som galen på det sättet. Men jag menar, det är ganska vanligt att folk tycker att du är så annorlunda. Du är helt galen. Du är civil så. Jag tycker inte att det är liksom bra beskrivande ord, men det är uppenbart att, då, att man är annorlunda och avvikande, uppfattar många. Just det. Sen lär man sig ju äldre man blir. Mm. Man blir bättre och bättre på att hantera olika situationer och olika människor. Så att, det är ju väldigt sällan som jag, nej jag kan inte gå på det här, nej jag pallar inte. Alltså, det händer ju inte längre. Mm.
Jag bara tänker så här, hur funkar det här i landstingshuset liksom?
Funkar bra, eftersom jag nu har lärt mig att bete mig. Ah, ja, okay. Och ändå är det så här, som min pressekreterare ändå på, i huset, som är så här, sa du så? Du är helt galen, du är sjuk i huvudet. Så säger man ju inte. Jag bara, varför inte? Varför kan man inte säga så? Så att jag lär mig. I learn as I go.
Fint.
Men jag kan tänka mig att en miljö på en redaktion passar dig ganska bra då.
Expressen passade ju väldigt bra på det sättet. För där var det ju Niklas Svensson, då, politikreporten, som kunde skrika över hela. Åh, där är det, måste vi göra! Och så skulle vi, när Anna Lind och tragiskt hade blivit mördad så, och innan de hade gripit någon, så satt vi ju med polisradion och så bara stod min bil stod nere på gatan, och så fort det kom så här någonting så här, nu är det på gång, nu ska de gripa någon, så bara sprang vi ner in i bilen och bara gasade genom stan och tyckte typ att livet var fantastiskt, det är så spännande. Ja. Körde om så här övningskörningsbilar på fel sida på Odengatan och så här.
Här kommer Expressen. Här kommer ni.
Expressen är ju galen och kul och kanske inte alltid världens bästa plats att vara på, beroende på hur man mår och var man befinner sig i livet, så att säga.
Har du något sånt här ögonblick då eller tidigare som du är så superstolt över?
Ja, det finns ju en del intervjuer och LSS-granskningar, alltså lagen om stöd och service, tror jag att den heter. Första bilderna på Englas mördare, eller inte på bilen då, som den här där vittnet hade råkat ta för att testa en kamera. Första gången Micke Persbrandt pratade om sin bipolaritet och så vidare. Det finns en del sådana.
Men passar det bättre för dig, alltså lite här grävdelen, eller var det liksom den andra typen av journalistik?
För mig, alltså det jag tycker är absolut roligast och det jag är absolut bäst på är ju människor. Att lära känna människor, prata med människor och få fram sidor hos dem som de själva då ofta känner att det här kommer aldrig fram i intervjuer. Jag vet inte hur du gjorde det, men det är första gången jag känner igen mig själv i en text. Alltså. Mm.
Vad tror du att du gör då?
Jag tror att eftersom jag är då, det här är verkligen hobbyanalys nu, men eftersom jag är uppvuxen med liksom Irans kändaste sångare och artister och så vidare, författare, så har jag ju aldrig någonsin brytt mig om huruvida någon är känd eller inte, eller för vad de är kända eller inte, utan jag är intresserad av människan, punkt slut. Det finns ingen människa som jag skulle bli liksom nervös för inför, oj, oh, herregud, ska jag träffa den här personen? Det finns liksom inte. För mig är det så här, okej, här är en människa, jag skiter i om du är rörmokare eller om du är USAs president. Vem är du? Vad händer? Berätta om dig. Kan du berätta om ett minne som, och så vidare. Jag tror att det helt enkelt är det, att jag bryr mig inte om deras bakgrund på det sättet, utan jag vill bara veta vilka är de, hur de kommer till. Sen skäms jag inte heller. Alltså jag har liksom väldigt lite skam. Vilket innebär att jag har inga problem att dela med mig av mitt liv och så vidare. Jag är väldigt mycket en öppen bok på det sättet. Det innebär inte att jag känner mig nära vem som helst. Alltså det är snarare tvärtom. Jag är väldigt van med att vara ensam eller känna mig ensam. Men jag tror att det är också det som gör att det spelar ingen roll om jag är i en rik miljö eller en fattig miljö. För mig är det så här, där är människor. Vi är alla människor.
Men hur får man dig att bli prestera som bäst då? man har dig på en
man låter mig vara fri. Man låter mig vara fri med var jag befinner mig och när jag jobbar. Axel Björklund som var min redaktör på DN Lördag ett par år var ju, alltså för honom det var ingenting konstigt, det kom en text klockan 4 på morgonen, han hade inte sett mig på 2 dagar innan. Det var liksom aldrig något tjafs, utan han litade på att den här texten kommer komma, den kommer innehålla väldigt få korrfel och den kommer hålla hög nivå. Så vi funkade jättebra upp bara därför.
Någon tillit
absolut tillit då, men det innebär också att om han säger, vet du vad, nu måste vi göra det här, kan inte du komma hit, vi måste prata om det här, då kommer jag göra det, alltså det kommer inte vara jobbigt för mig. Så att, alltså, jag fattar ju också att det funkar inte att ha alla så eller att alla tjänster ska fungera så. Men jag tror ju på ganska mycket, alltså, jag tror mycket på frihet överhuvudtaget, att oavsett om man jobbar ett löpande band eller inte, så här, se till att människor hinner vara med sin familj och sina barn och inte behöver stressa för att hinna hämta på i skolan eller vad det nu kan vara, eller gå på träningar. 6 timmars arbetsdag skulle jag inte ha någonting emot, så att säga. Men jag vill ju absolut inte hindra folk från att jobba. Jag jobbar 24 timmar ibland, 36 timmar i sträck. Jag vill inte jobba någonting alls vissa dagar. Så det är ju såklart olika beroende på vilka förutsättningar man har. Men jag vill ju se att vi går mot ett samhälle där folks lycka, alltså det som gör människor lyckliga, får större utrymme helt enkelt.
Just det. Känns det inte som att du skulle jobba 6 timmar någon dag?
Nej, aldrig.
Vad är lycka för dig?
Lycka för mig är det här till exempel. Att få bara, okej, fan vad kul. Komma hänga lite i en studio, snacka lite skit. Träffa lite folk som man inte snackar med så mycket förut. Träffa Anna som jag träffat på länge. Och kunna helt enkelt bara ta stunden och dagen som den kommer. Lycka för mig är att umgås med mina barn såklart. Bara gå ut och ta frisk luft. Men jag också så här, känner också väldigt mycket lycka på det. Alltså, när jag tänker på att jag faktiskt har fått leva i ett land som är fritt, relativt fritt och relativt förskonat från stora systemfel och så vidare. Jag tror att min bakgrund gör att jag tänker på det, absolut. Men jag skulle nog, ibland skulle man önska att fler faktiskt insåg att, vet du vad, även om vi har problem och vi vill lösa dem, låt oss ändå bara betänka för en sekund hur det ser ut i andra delar av världen. Vi har det rätt bra, nu har vi konstaterat det, vad behöver vi förändra?
Men vad är kreativitet för dig då?
Vad är kreativitet för mig? Kreativitet för mig är faktiskt friheten att få göra, agera, tala, skriva det man vill skriva, oavsett om man då gör det för att det ska publiceras eller att man vill säga det från en scen. Vi behöver inte vara rädda för att skriva någonting i något slags dagbok eller någonting. Och jag tror att den grejen helt enkelt gör att vi får bättre möjligheter att vara kreativa. Alltså, många pratar om att kreativitet kommer ur sorg och smärta och rädsla och ångest. Och det är 100% sant. Det är absolut så. Men kreativitet för mig är helt enkelt att få göra det man känner för att göra.
Om du skulle kunna beskriva för oss, hur funkar din hjärna? Vad händer där inne?
Det pågår grejer hela tiden i mitt huvud. Och det pågår gärna dygnet runt, som sagt. Det finns liksom ingen så här, okej, nu ska jag gå och lägga mig för jag är trött. För att jag känner mig extremt, extremt sällan trött. Min hjärna tillåter helt enkelt inte mig att känna mig trött. Och det går ju liksom från högt till lågt. Det är någonting jag läste igår, någonting som jag vill skriva ner. Den här personen sa så här, fan vad som hände för 10 år sedan? Alltså, det går nästan inte att beskriva, men folk som också är vana då vet att ha mycket som pågår i deras skalle säger ofta till mig så här att okej, jag har aldrig träffat någon som är lika snabb i huvudet som du är. Vad är det som händer där uppe? Och då börjar jag gråta för att jag har ingen aning. Kan någon hjälpa mig?
men liksom...
Så det är väldigt, det är både jävligt roligt och jävligt jobbigt.
Men när upptäckte du då att du tänker konstigt?
Jag minns ju när jag är bara några år gammal och liksom ligger klarvaken på nätterna och funderar på saker. Och alla andra då har somnat. Och det här är ju en tid när det inte finns några mobiltelefoner. Att ringa någon med eller messa med heller. Utan jag bara låg där och tänkte för mig själv genom nätterna. Och sen gick jag upp och var inte trött i princip. Och det här var liksom något som hände om igen. Det var liksom natt efter natt efter natt efter natt. På den tiden hade jag liksom ingen aning om vad ADHD eller ångest eller den typen av oroskänslor var för något. Men det blev väldigt tydligt att det pågick mycket i min skalle och att jag inte riktigt visste hur jag skulle hantera det, kan man säga.
Vad har du ångest av just nu?
Faktiskt ingenting just nu. alltså just den här sekunden känner ingen ångest överhuvudtaget. Men Gud, det är väldigt, väldigt snabbt. Det kommer och går väldigt snabbt beroende på. Men det kan vara allt från att, åh, herregud, nu är de ute efter mig igen. Och de är ju då, antar jag, min hjärna tänker, iranska regimen. Liksom. Mm. Och vad är det där för bil? Vad är det där för registreringsskylt? Jag måste kolla upp den. Jag måste skriva upp den så att någon, sen det finns i min telefon om det skulle hända någonting. Alltså liksom, vansinniga saker helt enkelt.
Mm. Hur är det att leva med dig?
Uff. Du sticker iväg och köper mat mitt i natten. Men vi skulle lägga oss. Men nu är jag hungrig. Alltså det är liksom ganska avvikande då från vad folk är vana vid, tänker jag. Mm. Sen vill jag då återigen bara säga att jag har ju lugnat ner mig väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag kan ju gå och lägga mig i sängen nu. Även om det är så här ett, så går jag och lägger mig i sängen och så här, kollar på en serie eller läser en bok. Så att säga. Eller kollar på en serie samtidigt som jag läser en bok. Så att jag tror att det är mycket lättare att leva med mig nu än vad det var då.
Men finns det något tillfälle där du stänger av hjärnan?
Aldrig i princip skulle jag säga. Jag har liksom några få väldigt tydliga minnen av hur min hjärna känns avstängd i några sekunder. Mm. Och att jag då bara, fan vad härligt det här är.
Sekretastas som har också varit här sa ju att det ibland var när han hade sex.
Mm.
Det är intressant att säga det, för att sex, spela fotbollsmatch, köra bil. Saker som på något sätt kräver min... Jag ska inte säga fulla närvaro, för att jag, det är inte det handlar om. Utan det handlar bara om att så här, nu gör jag någonting som jag vill göra, som jag tycker om att göra, som jag njuter av. Mm. Och jag vill ge så mycket av mig själv till mina medtrafikanter eller till min partner eller vad det nu kan vara. Mm. Där funkar min hjärna. Alltså jag trivs väldigt bra i de situationerna. Det känns som att hjärnan liksom normaliserar sig själv. Och det händer någonting som jag inte är van vid händer, så att säga. Men den är inte avstängd på något sätt. Utan det är
nej,
den,
det är ju inte ett svart hål.
Den, liksom. Det, I wish, som sagt.
Säkert tror jag sa knulla och thai-boxning.
Ja, kampsport, samma sak. Alltså, jag älskar det. Alltså, det är verkligen...
Det är något fullt fokus.
Det är liksom, någonting med, alltså, helt plötsligt, för mig, jag vet inte hur han beskrev det, men jag känner mig på något sätt normal. Sen så är ju dilemmat här då när det kommer till vissa typer av de här grejerna att man gör det, som sex är ju lätt att hamna i som ångestdämpande istället för njutning.
Just det.
Och då blir det inte det, utan då är det bara ännu mer ångest på andra sidan. Det gjorde jag ju i många år. Men jag hade ju fortfarande inte liksom hittat ett sätt för mig själv. Alltså jag såg inte mig själv riktigt i det här, utan det var bara, det pågick kaos i mig. Hur ska jag hantera det här? Jag var inte intresserad av droger och alkohol. Och hade jag varit det, om jag inte hade varit livrädd för det när jag var ung, så hade jag nog varit död nu. Det är jag ganska övertygad om.
Kan du berätta om något scenario där du har liksom varit crazy?
Nej, gud nej. Den här crazy-grejen vill jag... Jag skyggar från crazy-grejen. Vi är också normala, nej. Men jag berättade igår för Hadi om ett samtal som jag hade haft. Och en grej som jag hade sagt som jag inte tänker upprepa här. Mm-hmm. Och då sa han, sa du så? Ja. Sa du... det, ja, så kan man ju inte säga. Är du helt sjuk i huvudet? Mm. Det var liksom hans, och för mig var det bara så här, alltså jag måste ju kunna vara ärlig, utan om vi inte är ärliga här, då kan vi inte lösa det vi behöver lösa, så att säga.
Men
känner du att det har gått fel då, eller känner du bara så här, ja men så var det?
Nej, jag känner absolut inte att det gått fel. Däremot kunde jag känna, det här med att lära sig saker på vägen. När jag var yngre så var det ofta så här, aha, nu sa jag det här och det var väldigt onödigt. Någon blev ledsen eller vad det nu kan vara. Men jag har blivit bättre på det, jag tänker. Jag har blivit bättre på att inte säga exakt vad jag tänker.
Just det.
Men det innebär ju inte att jag inte gör det, utan det är bara att jag har lärt mig att göra det på ett mer... medmänskligt vis, kan man säga.
Du har inte filtret, utan du har lärt dig att sätta på ett filter när det behövs.
Så kan man säga. Men jag tror också att jag har lärt mig att se mer hur människor, andra människor reagerar och tar det. Det finns andra sätt att uttrycka sig på. Man behöver inte säga att du är dum i huvudet. Man kan säga, vet du vad? Den här grejen, det är lite dumt, för då uppfattas det så här. Kan vi inte göra så här istället? Alltså att man helt enkelt hittar verktyg för att kommunicera med människor.
Bryr du dig på riktigt om vad andra människor tycker, eller är det för att om du inte gör det så kommer du inte dit du vill?
Alltså, jag vill att människor ska må bra. Men jag har inget problem med att få människor må dåligt om jag tycker att de förtjänar det. Det är snarare så att jag känner att jag vill vara en del, en positiv del av människors liv och hjälpa dem i deras utveckling, som liksom alla mina möten hjälper mig i min utveckling. Och då kanske man inte ska gå till du dum i huvudet det första man gör, utan att faktiskt försöka se människan.
Men är du duktig på att säga förlåt?
Jag är väldigt bra på att säga förlåt skulle jag säga. Jag
menar du det?
Extremt, absolut. Mm. Jag tycker det är extremt viktigt att säga förlåt. Däremot så tycker jag att så här, man måste inte alltid hålla med varandra. Man kan säga, jag är ledsen att du känner så inför det här. Det har jag inga problem med. Jag tycker att det är okej. Men det finns ju många som tycker att det är inte ett äkta förlåt. Om man inte ändrar sig och tycker exakt samma som det här, och då är det inte ett äkta förlåt. Men det håller inte jag med om alls. Utan, förlåt för mig är också att så här, jag ser dig, jag hör dig, jag förstår. Mm. Men jag håller fortfarande inte med.
Vad gör du på dagarna och kvällarna, nätterna just nu?
Jag har hållit på med en barnbok som jag skriver som kommer ut förhoppningsvis då i september. Mm. Jag håller på med min nästa roman. Mm. Jag håller väldigt mycket på med kommunikationen och tankar kring budskap och politik i mitt vanliga jobb då, så att säga. Jag läser hela tiden. Jag har min lilla platta, eller en surfplatta som jag då sitter i 5-6 olika böcker samtidigt. Och kolla på serier. Mm. Och förutom umgås med mina barn då, såklart. Och vänner.
Hur många barn har du?
Två,
ja. Okay.
Vad du vet om?
Som jag känner till.
Som du umgås med?
Som
du bryr dig om. Ja, de andra kan ju.
Vi är framme i programpunkten testet.
Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Man får bara svara ja eller nej.
Jag vill bara säga att jag normalt skulle inte acceptera ja eller nej som enda alternativ. Men jag gör det här för att jag och Anna går så långt som tillbaka.
Vi kommer också till... det finns mycket skit och gräver. Men vi kommer också till att efter såklart kunna prata om dem som är lite som är roligare. Men då jag börjar.
Kör!
Du dagdrömmer.
Ja.
Du listar ut när och hur du jobbar bäst.
Ja.
Du avsätter tid för ensamhet.
Ja.
Du glömmer ofta bort tiden.
Ja.
Du kan dra slutsatser.
Ja.
Du fattar när du har misslyckats totalt.
Ja.
Du har bra självförtroende.
Ja.
Du gör det bästa av motgångar.
Ja.
Du är inte rädd för att fråga om sånt du inte förstår.
Ja.
Du förlåter dig själv.
Nej.
Du undviker att sno eller influeras av andras idéer.
Ja.
En av följdfrågorna på det här är ju faktiskt också så här. Vad är det du själv ser att du nu, just precis nu, är det du jobbar med att du ska bli liksom bättre på framåt? Mm.
Allt skulle jag säga. Men jag vill definitivt bli bättre på att hantera min tid. Det här är också så här dilemma då med att vara ADHD eller inte. Jag tänker så här, om jag inte hade haft ADHD, då hade jag skrivit 50 böcker vid det här laget. Mm. Det var så här, i andra änden hade jag skrivit några böcker överhuvudtaget om det hade varit så. Alltså, det liksom...
Kan jag säga att det hade du inte gjort.
Så för mig är det så här, ofta är det så här, okej, okay, jag gör ingenting på en vecka. Nu är det inte så mycket längre, men förut var det framförallt förut var det så att jag gjorde ingenting på en vecka och sen gjorde jag allting på en timme och det blev skitbra. Och tänkte så här, först var jag så här nöjd med då att inte göra någonting på en vecka, ta det lugnt och umgås. Mm. Sen så när jag hade gjort det så var det så här, men jag hade kunnat göra det här i början av veckan. Då hade jag kunnat göra andra saker resten av veckan. Vad fan? Jag måste lära mig det här nu.
Skitkul insikt.
Jag måste lära mig. Men det är väldigt, väldigt svårt att lära om. Mm. Alltså jag ger mig själv hela tiden förhållningsregler som jag ska försöka så här. Det här kommer göra mig normal typ. Om jag bara borstar tänderna före 23 varje kväll. Då kanske jag tar sömntåget när det kommer. Men jag borstar ju aldrig tänderna före 23. Mm. Och jag tar ju inget sömntåg om det kommer. Så det är liksom ständigt misslyckande.
Men tänker du, är du ständigt besviken på dig själv då?
Nej, det är intressant att du säger det. För att när du frågade mig om jag förlåter mig själv och jag säger nej, det gör jag ju faktiskt inte. Uh-huh. Samtidigt så har jag då lärt mig att misslyckanden är inte farliga. Om jag ser, liksom, om livet är en serie händelser på rad och jag misslyckas med grejer som jag bestämmer mig för att göra, exempelvis borsta tänderna 23 varje kväll, då kan jag antingen se dem så här, fan, du är så jävla dålig, nu gjorde du igen. Du sa att du skulle göra det före 23, men du gör det inte. Eller så kan jag tänka, ja. Det var den händelsen passerad. Nu tar vi nya tag imorgon. Mm. Jag har blivit mycket bättre på att säga vi tar nya tag imorgon. Mm. Skitsamma. Mm. Men det här med att jag är inte i närheten av någon tanke på att jag förlåter mig själv kring saker. Alltså jag är fortfarande besviken på mig själv för om jag till exempel har sårat någon som har stått mig väldigt nära, kan jag fortfarande vara besviken på mig själv för än idag. Jag kan börja tänka på saker som är 20 år gamla. Liksom.
Men det är ju också sunt.
Det kanske är sunt.
Ja, alltså, jag vet inte. Det tycker jag. Alltså, jag tycker faktiskt, ändå så här, för annars skulle ju du bara i slutändan kanske bli en robot.
Kanske. Mm. Eller så dilemmat är ju då, om man bara samlar på sig grejer, då är man ju till slut, vad fan är man då? Då är man bara sina misslyckanden.
Men går du i terapi?
Jag har gått i sjukt mycket terapi, skulle jag hellre säga. Jag har ju inte gått i terapi nu på ett halvår, tror jag. Men det som hände var att fram till 2011 så hade jag väldigt mycket ångest, var paranoid, blev rädd och så vidare. Allt det här som pågick väldigt, väldigt starkt och väldigt mycket. Men vi flyttade till hus 2011. Och plötsligt var vi på marken. Jag hade bott på bottenplan förut. Och det var som att hela min barndom kom ikapp mig. Alltså allting som jag var rädd för. När jag gick upp två våningar och låste dörren bakom mig, då blev jag mindre orolig. Men nu på marken var det så här, okej, de som vill döda mig och min familj, de kan bara gå rakt in i mitt hus.
Så jag, det där är min husskräck också.
Jag flippade ju. En vecka var jag så, gick runt med baseballträ hela nätterna. Sov inte en jävla sekund, inte för att jag brukar göra det annars heller. Men jag liksom låg och tittade ut genom persiennerna. Är det någon som kommer? Ska jag slå ihjäl dem? Och efter den veckan var det som att, för det första så bara älskade jag att bo på markplan. Alltså det blev som så här extremt akut KBT-terapi. Men det som hände också var att jag insåg att okej, jag har grejer som jag måste adressera och lösa på ett eller annat sätt. Så då kom jag först liksom in i terapi på riktigt. Jag
fick intressant min... att det behövde ta en vecka med baseballträ för att komma fram till
vecka
det.
Vecka på bottenplan med baseballträ. Men, men liksom att jag, de började fundera så här, det finns nog någon diagnos här, började utredas och så vidare och så vidare.
Så men hur gammal är du nu? Jag tänker då vid det
2011.
Tillfället.
2011 är jag så, vadå, 35 eller?
Så du har gått odiagnostiserad tills du är 35?
Ja, med massa ångest och massa oro och massa...
Fan, inte det sjukt?
Det är sjukt, framförallt om man är journalist liksom.
Helt sjukt är det. Men det som händer när jag kommer in i allt det här och till slut då hamnar i en terapiform som heter ISTDP. Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Och jag ska inte ge mig på att beskriva vad det är för något, men jag, som jag upplever det, så är det liksom så här, stanna kvar i dina känslor, få inte ut energi genom att skaka foten så här eller göra ångesthanteringsgrejer som är kopplade till sex eller träning eller någonting annat, utan var i stunden, var i minnet, försök att titta på det från ett annat håll ungefär. Så han släppte ju aldrig taget. Så fort jag började med liksom deflecting, vad heter det på svenska, alltså slå bort hans frågor eller vad det nu var, så han sa okej, jag skulle vilja be dig att inte skaka på foten. Och då varje gång jag gjorde det så bara så satt ångesten helt plötsligt i bröstet. Alltså jag började liksom inse att okej, alla de här grejerna som jag gör, det är ångesthantering bara. Och i det här då, och att behålla de här, alltså stanna kvar i minnen och försöka se dem annorlunda, så började jag se mig själv annorlunda och se min uppväxt annorlunda, se min mamma annorlunda. Och blev på något sätt, alltså under det året eller vad det var som det pågick, så bara kände jag att jag liksom blev lugnare och lugnare. Trots att jag efter varje terapisektion var tvungen att liksom springa till gymmet eller gå och göra någonting som var ångesthantering. Men jag blev liksom lugnare och lugnare. Och så på något sätt så befinner jag mig nu på den absolut bästa plats jag har befunnit mig på. Någonsin genom historien. Testa det. Om man lever med mycket ångest och så vidare. Om man har en bra terapeut som jag då hade, så finns det alla möjligheter att bara kunna börja titta på sig själv från andra vinklar och se sig själv i ett annat ljus.
Vad tror du att du gör 2023?
2023?
Det är tre år.
Väldigt specifikt år. Liksom. 2023, jag tror att jag förhoppningsvis så styr vi då Stockholm i någon slags koalition. Och jag jobbar där fortfarande. Jag har skrivit, jag kommit ut med ytterligare minst en roman och skriver på nästa. Jag har alltid älskat New York. Jag var där första gången när jag var inte ens 3 år gammal, tror jag. Och alla mina minnen från New York är att jag är lugn där. Det är någonting med liksom, stadens kaos och det ständiga myllret som gör mig lugn. Jag sover jättebra där. Jag känner mig lugn där. Så om jag har något slags behov av att resa dit ofta, så är jag jätteglad. Och sen så är då min 15-åring fyller 18, 2023.
Wow.
Och den andra är då 13. Så ja, och sannolikt kommer ingenting av det här vara förutom, ingenting av det här kommer stå in förutom att de är 18 och 13.
Men du började, är spännande, du kom ju också hit med en present till oss, en varsin bok. Berätta om den.
Det är min första roman som heter Gå med mig, utgiven på Mondial förlag, mitt favorit, mitt kära förlag. Som är väldigt mycket jag, men som handlar om en kvinna som heter Josefin som är uppvuxen i Rinkeby och sen har flyttat till Kista. Och Andreas som, hon, som är uppvuxen på Södermalm och som hon får, han flyttar ut till Kista fast han egentligen inte vill. Mm. Men när han kommer dit så börjar han älska liksom hela Järvafältet och Kista Husby. Och hon känner mer och mer att hon själv är på väg bort. Mm. Som att hon liksom har gått igenom faserna från Rinkeby, Kista och så vidare. Så hon tvingar dem att flytta in till stan. Fast han då inte vill det längre. Och så gör hon slut. Och berättelsen börjar ju när hon är utslut och de ska, han får med henne på en promenad. Och man får följa igenom hennes resa framförallt. Och hennes utveckling. Och jag ska inte säga att mitt mål var att reta upp folk från både höger till vänster med romanen. Men som person... Lyckades. Så är jag inte simpelt vänster eller höger. Nej. Utan för mig är det så här, jag delar upp grejer på olika sätt. Så här, människor är viktigt, vi måste kunna hjälpas åt, vi måste kunna ha fördelningspolitik och så vidare. Företag, det måste vara enkelt att starta företag och man ska få mycket hjälp och så vidare. Så, så man kan se mig som vänster eller höger beroende på vad man vill, liksom, vilka av mina frågor man är intresserad av. Så
att säga. Är det mer galtan då?
Absolut, uh-huh. Mer galtan. Men jag skulle säga att jag har liksom... liberal sida och en socialistisk sida. Liksom. Mm. Socialliberal av något slag. Fast socialliberal idag låter inte så vackert. Det finns många som har idéer om vad det innebär. Men för mig är det liksom stor frihet i individen. Men om man lägger till den sociala delen så innebär det att man måste fatta att frihet är olika saker beroende på var man är uppvuxen, vad man har för bakgrund. Är man uppvuxen akademiker hem eller inte? Kommer man från ett land som är i krig och så vidare? Utbildning, toppjobb är... mycket, mycket lättare att välja i en miljö. Skit, alkoholism och så vidare är mycket lättare att välja i en annan miljö. Så för att vi ska kunna vara fria på riktigt så måste vi försöka utjämna människors livsvillkor så mycket det går. Mm. Och det här är en jättesvår och stor fråga. För jag tror ju att ska man göra stora förändringar så måste man ha med sig människor.
Just det.
Vilket innebär att man kan inte gå emot 75% av människor vill ha det så här. Kan inte vi säga så här. Vi kan inte bara säga nej, nu gör vi så här, utan vi måste då försöka arbeta för att folk...
När kommer du bli statsminister?
Aldrig någonsin. Jag passar inte som den typen av person.
Jag hade röstat direkt.
Jag passar som en person som är bakom en sån person.
Det där. Nu ska du få det absolut viktigaste frågan. Om du bara vill följa ett konto på Instagram, vilket väljer du?
Då väljer jag Michelle Obama.
Mm.
Oj.
Starkt. Här är också den andra absolut viktigaste frågan för idag. Det är ju, vilken bild på din Instagram skulle du välja som Tinderbild?
Jag skulle nog välja profilbilden, tror jag. Jag tror att den ligger också som bild i, alltså i vanliga flödet, men den skulle jag välja. Jag hade Tinder i 2 veckor, vilket var fruktansvärt.
Ja, ja, ja.
Och min profil var 183 cm ADHD, eller profiltexten var det.
Just det. Hur många dejter gick du på?
Inga.
Berang tipsar, helt enkelt. Mm. Det är det det är. Och då kan vi ju få höra här lite tips, helt enkelt. Tycker du bara take them away, Johan?
Ja. Har du 3 tips på att bli mer kreativ?
Läs. Prata med människor. Läs ännu mer.
3 personer som du tycker att man ska lyssna på?
Michelle Obama. Aida Hadzialic. Och...
Maroon 5. Förlåt.
Och Astrid Lindgren.
3 saker som man inte får missa i livet.
Att älska, att hata, att gråta.
Det är fint.
Fan, du sätter bra, det blir bra branding,
jo,
på dig.
Han har ju hela sitt liv och han har ju satt rubbar.
Rubrik.
Jag är dålig på rubbar.
Klickmonster. Ja. Älskar, hata, gråta. Ja. Underbart.
3 böcker man ska läsa.
Okej, okay, nu kommer jag då vara Life of Pi av Jan Martell. Mm. Jag är väldigt förtjust i och jag kommer inte exakt ihåg varför, men jag minns att jag liksom kände igen mig i den här pojkens kamp på havet. Mm. Om jag nu minns detaljerna rätt.
När läste du den sist?
När kom den? Typ året efter att den kom. 20 år sedan? Ja, 15 år? Precis. Jag kommer inte ihåg när det var.
Det där jag undrar om den håller att läsa om.
Alltså. Jag tror att den gör det. Men jag vet inte. Jag bara minns att jag trivdes i den boken. Ja. Liksom. Nu är alla besatta av den här Netflix-dokumentären om Michael Jordan och Chicago Bulls sista år. Eller när de skulle vinna sin 6:e titel på 8 år eller vad det var. The Last Dance. Mm. Men jag har ju följt NBA mycket längre än så. Så jag har ju läst liksom allt det här. Har jag ju sett och läst förut. Det är roligt att bara några veckor innan jag fick reda på att den här dokumentären skulle komma ut. Så läste jag om en bok som heter Playing for Keeps. Michael Jordan and the World He Made. Mm. Av David Halberstam. Som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Som, alltså jag gillar ju böcker oavsett vad ämne. Som så här, förklarar vad människan är. Och vad människan gör. Och allt som är fint och fult med oss. Mm. Så den rekommenderar jag definitivt. Okej, då rekommenderar jag definitivt Gå med mig av Berang Bidjo.
Snyggt.
Den öppnar dina ögon för saker och får dig att bli kanske lite irriterad, ställa frågor som du aldrig ens visste att du funderade över.
Tre filmer, man får också säga serier, eller hur?
Mm. Ja.
Brooklyn Nine-Nine, för det är en typisk sån serie som får min hjärna att ändå chilla lite. Med Andy Samberg, otroligt rolig polisserie. The Baker and the Beauty. Och det är inte en bra serie egentligen. Det är bara att jag älskar den här typen av serier. Den här Instagram-kända kvinnan som träffar den här bagaren från liksom, inom situationstecken fattiga förhållanden. Som har flytt från Kuba. Familjen har flytt från Kuba. Mm. Jag älskar det. Alltså jag vet inte vad det är. Jag älskar det. Good Will Hunting också. Väldigt, väldigt bra.
Andra gången den kommer.
När det kommer till människor. Människor och vad som pågår i människor.
Parkscenen.
Faktiskt. Snyggt.
Snatch your fat, Anna. Snatch your fat, Anna.
Snatch your fat.
Jag har redan gjort reklam för min bok, men då vill jag ju då...
Men då vänta nu, då ska du... Här håller jag då upp klockan. Så nu har du 15 sekunder på dig, Berang, att göra reklam för vad du vill. Varsågod.
Nu går vi till reklam.
Snackare.se. Snackare talar nätverk som jag grundade med min vän och kollega William von Heland, en stjärna som ni kommer se mycket mer av i framtiden. Snackare är samhällsförbättrande. Gå in på vår Insta och kolla läget.
Inledde jag med att jag fuckade upp och skickade ju då absolut inga frågor.
Nej,
och du har liksom nailat allting och varit så bjussig så att man jag är nästan igen jag blir ju alltid kär.
Ja, det blir det. Nu
får jag säga en grej till.
Ja. Det får
Carl Wenberg, den svenska poeten, och min mamma, poeten som var tvungen att lämna sitt land, så att säga, inte kunde återvända. De var ju vänner då, och hon frågade honom någon gång, Carl, hur kan din poesi vara så, du förstår mig, du förstår oss som lever i exil, vad är det i dig som gör att du fattar det här? Och då sa han så här, vet du vad Mina, som min mamma heter, alla konstnärer lever i exil. Ensamhet, sorg, svärta. Alltså vi alla känner dem. Alla har en egen ryggsäck. Alltså alla bär en egen ryggsäck. Mm. Alla har ibland ångest eller känner sig otillräckliga, misslyckade och så vidare. Vi måste börja se det mer och mindre börja titta på de här olikheterna. Ja, men du har det så här och du kommer från det här så du kan inte känna den här liksom, oro eller ångest eller vad det kan vara. Så är det inte. Vi är många som i olika sammanhang känner ångest och känner oss utanför eller annorlunda.
Och de glasögonen ska man också ha på sig när man dum scrollar på social media. För där kan man få riktig ångest.
Ja, där kan man få ångest.
Eller hur? Ja. Men visst, det är sant. Har man det på sig, då är det lite kul. Ja, då kan man tycka att det är kul istället att titta på.
Eller man har druckit ett glas vin eller så.
Ja, det är också.
Du, fantastiskt. Tack så jättemycket för att du kom. Mm.
Det tack var ju själv. Underbart. Det är väldigt intressant att se det här.
Ja, härligt.
Ja, verkligen.
Vi säger tack, va?
Ja, tack och hej.
Tack och hej.
Hej.
Vi bjuder ju på vin i den här podden. Och då var du väldigt tydlig med att jag dricker ju absolut inte på dagtid.
Jag dricker absolut inte före 19.
Nej, och då kom vi på, Johan, vi dricker inte efter 19.
Nej, precis. Så det jämnar ut sig.
Ja, så det är liksom 1-1. Eller 1-1-1.
Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.